Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
It's a delicious pass. It's Darwin Quintero. Plenty of options. One of them is Sule.
Hyvänen aika sentään, mikä laukaus Rasmus Schülleriltä.
Den finska landslagsmannen Rasmus Schüller som ju, ja han spelade ju båda VM-kvalmatcherna här nyligen. Vi pratar alltså en blivande EM-spelare.
En spelare som går in och levererar på alla sätt och vis.
Jag tycker han är viktigast på Djurgårds mittfält, ganska överlägset.
Även om han fick kliva av i förväg i matchen mot IFK Göteborg efter känning i låret, så har det varit en riktig drömstart i Allsvenskan för nyförvärvet Rasmus Schüller. Finländaren som i höstas anslöt till Djurgården från HJK Helsingfors har på nolltid tagit en central roll på Djurgårdens mittfält och har under säsongsinledningen hyllat stort från såväl tränare som medier. Den 29-årige mittfältaren har sedan länge haft en given plats i det finska landslaget, och när Finland nu om några veckor för första gången någonsin spelar ett EM-slutspel hoppas Schüller givetvis för att ännu en gång ta en plats i den slutgiltiga truppen. I dagens podd berättar Schüller om succéinledningen i Djurgården, om hoppet om att snuva Malmö FF på ett SM-guld, om varför han mörkade flytten till Stockholm för sin blivande sambo och varför just Stockholmsklubben var drömflytten.
När jag var där i Helsingfors ett år så kände jag att jag var inte redo, att jag vill nog testa ännu liksom, lite äventyr och testa och se olika klubbar och olika liksom, utmaningar, nya utmaningar. Och sen när den här möjligheten kom så var det ju, tycker jag, liksom, i det perspektivet med min livssituation och kopplingen där historiskt med farsan och allt det, så det var ju för bra för att vara sant liksom.
Och vi talar naturligtvis om det finska landslaget, om det historiska EM-slutspelet som väntar, om veckans landskamp mot Sverige. Och Schüller berättar om de blandade känslorna att möta just blågult.
Så här, svensk fotbollskultur från en fotbollsspelares perspektiv i Finland är ju liksom lite att man är avundsjuk. Att varför kan vi inte ha det här i Finland? Att liksom, det borde ju finnas samma förutsättningar att ha det här, men det finns inte.
Och så talar vi naturligtvis om VM i Qatar och svårigheten att ta ställning på spelarnivå.
Man ska ju hoppas att det är liksom en koordinerad effort liksom, som att det sker på kanske en högre nivå än på spelarnivå, för att för en spelare att säga att laget kommer kvala sig med till VM i Qatar, så blir spelaren medvald i truppen i Qatar till Qatar, och sen liksom då som ett land som Finland som aldrig tidigare har varit med i VM, att sen som spelare tacka nej för det VM på grund av situationen hur man trampar på mänskliga rättigheter i Qatar. Så det är ändå, det är ett stort ansvar att sätta på den där spelaren. Jag vet inte i slutändan hur många som kommer vara tillräckligt starka att sen gör det valet.
Poddintervjun är mer än det här, och vi talar om tiden i Häcken, om provträning i AIK, om sejouren i Minnesota United och varför han läste Willem Moberg och de annorlunda kraven som ställs när man spelar i MLS. Samt om både jämställdhet och rasism inom fotbollen. Och om hans juridikstudier och varför han inte är stereotypen av en fotbollsspelare och att han vill ifrågasätta att det ens finns en stereotyp. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta utan. Ålder?
29.
Bor?
Stockholm.
Familj?
Sambo i Stockholm, och sen hemma i Finland har jag tre syskon och föräldrarna. Utbildning. Jag är student, men jag är 5:4 rättsnotarie också. Det här, alltså innan man blir magister i juridik så blir man rättsnotarie. Lön. Lön, så jag klarar mig.
Vad kör du?
Jag kör en Volkswagen.
Vad läser du?
För tillfället Psykinen Valmennus, så på finska så mental träning. Det är en bok av mentalcoachen som jag hade i fjol i HJK, Antti Peltonen.
Vad tittar du på?
Jag började just titta på Witcher. Häckligt underhållande.
Vad lyssnar du på?
Ben, finlandssvensk artist. Alla in och lyssna.
Vad spelar du på?
Jag spelar ett bordspel som heter Carcassonne. Det är roligt.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Kvalmatchen som gjorde att vi blev klara för EM med Finland. November 2019, Liechtenstein, på nuvarande Bolt Arena i Helsingfors. Folkfest i Finland efter den matchen.
Vad skulle du klassa som din främsta merit som fotbollsspelare?
Säkert 48 landskamper för finska A-landslaget i nuläget.
Finns det någon tröja du är lite glad över att du har bytt till dig?
Det finns många. Kanske den främsta som nu på näthinnan är Andrés Iniesta från 2013. Det här när Spanien var liksom på toppen.
Finns det någon regel i fotboll du hade velat ändra på?
Det är svårt. Alltså jag tycker att handregeln är hemskt diffus, men det är också jättesvårt när man gör liksom regler som inte går, som det inte finns utrymme för tolkning för. Då blir det också liksom, man måste kunna ha spelregler där. Men det är en regel som på något sätt någon som är smartare än jag ska kunna försöka klura ut hur det går att justera på.
Vilket är ditt favoritlag i fotboll och varför?
Säkert Helsingfors, HJK, Helsingin Jalkapalloklubb. Det har blivit mitt fotbollshem. Vi har många spenderade år där, så jag kan väl säga att det är mitt fotbollslag.
I vilka tillfällen ljuger du?
Man kan ju ta en vit lögn nu och då. Ja. Svårt att vara specifik med tillfällen det här, så förlåt, jag svarar blankt, jättetråkigt.
Vilken är din favoritfilm?
Jag tycker om Lord of the Rings-trilogin. De är alla favoriter. Det blir ju en enhet och en helhet via tre filmer. Så de.
Vad var du bäst på i skolan, om vi tar bort det man kallade gymnastik när jag var liten?
Säkert samhällslära, historia.
Vilken var din tuffaste kris?
Tuffaste kris? Jag har varit lyckligt lottad så att inga desto större, tuffare kriser. Jag skulle inte kalla det en kris, men jag tycker att när jag flyttade till andra sidan Atlanten för att spela fotboll så var det liksom en livsutmaning för mig som gjorde att jag växte mycket. Men en kris kan jag inte kalla det.
När var du riktigt lycklig senast?
Jag har varit många gånger, men så har kommit på nu så jag skrev på kontraktet med Djurgården. Då blev det klart att jag ska flytta till Stockholm och ska äntligen också få spela för Djurgården och så kunna inleda ett det här riktigt samboliv med min flickvän som bodde i Stockholm innan redan jag flyttade hit.
När grät du senast?
När vår det här familjehund Simba gick bort här för ett antal månader sedan.
Finland's star is in the ascendancy. A first ever major finals appearance is assured.
Vi kommer att få en mästerskapsdebutant i sommaren i Marco Kanerva. Det är förbundskaptenen där. Det är nog en staty här utanför så småningom. Helga förklarat såklart. Den finske förbundskaptenen. Och så här ser det ut när Finland grejer en EM-plats.
När vi träffats så är det ju väldigt nyligen att Finland har presenterat en en stor trupp till EM. Det är ju inte riktigt klart exakt vilka som blir i slutändan. För det är 1 juni som ni får slutgiltiga beskedet. Men nu var för mig i den här första truppen. Hur var känslan när du fick beskedet? Eller visste du om det?
Jag visste om det innan den publicerades, truppen. Lite innan så fick man ju veta att man ska vara med. Fantastisk känsla, det är jätteroligt att vara med. Nu är det ju fortfarande bruttotruppen som du säger, att tyvärr kommer giljotinen, om man kan kalla det så, gå där ännu efter den här veckan när vi spelar mot Sverige. Och sen 1 juni tas den slutgiltiga truppen ut, men glad för att vara med där och förväntansfull. Det ska bli roligt att vara med.
Kul att vara med, men vilken nervositet finns att antingen åka för giljotinen eller att dra på sig en skada?
Ja, det finns ju där. Det finns ju lite i bakhuvudet, och det har ju funnits här längs med våren också, just med skador och sådär, att man har ju försökt vara extra noggrann, liksom control the controllables, att allt som man kan göra för att hålla kroppen i så gott skick som möjligt så har man ju sett till att göra. Så finns det ju alltid grejer som är utanför ens kontrollsfär som är svårt. Men det här, det finns en nervositet där, men ja, med öppet sinne, med på lägre och gör mitt bästa, så får man se vart det leder.
När du gnuggar med Djurgården på Kaknäs, håller man igen lite nu när den börjar närma sig?
Nej, det gör man inte. Man kan inte hålla igen i fotboll, för att det går bara att spela fotboll på ett sätt. Eller det är det enda sättet jag kan spela fotboll på, det är att gå 100% i varje situation. Jag tycker nästan när man på något sätt börjar tänka för mycket på saker och sen börjar fundera för mycket på närkamper, hur man går in och så här, så då kan det egentligen nästan bli mer fel och vara större skaderisk.
Du har ju spelat i Finlands landslag sedan 2013. Debuterade väl på en vinterturné mot Sverige bland annat.
Ja, det var jag med.
Och det har blivit många vinterturnéer, eller några stycken. Men det, då har du ju ändå varit med några gånger när ni kvalat och inte nått fram. Det känns nästan lite som ett nationellt trauma att ni aldrig nått ett mästerskap. Så förklara känslan när ni nu är där.
Ja, det är ju den gamla diskursen som har funnits, inte enbart i fotboll. Utan...
Jag gillar att du använder ordet diskurs som är ett lite finare ord för diskussion.
Jag tycker om ordet diskurs. Det här. Ja, men inom finsk idrott överlag, inte bara fotboll. Men sen i och med andra idrottsgrenar har tagit sig över den där tröskeln tidigare än fotbollen. Att det har varit den här stämpeln att vi har varit okej, och vi hade gyllene generationer med de extraordinära spelarna som inte klarar av det, så hur ska vi någonsin klara av det? Men det har kommit in spelare med fräsch mentalitet och duktiga ledare och duktiga spelare, och det här sakta men säkert har vi arbetat in oss med den där självförtroende som är så viktigt i fotboll, och börja vända matcher som vi kanske tidigare ska kryssa eller förlora till och med till vinster. Och det här, ja, jag tror att det har mycket att göra, eller mycket att göra. Det är ju alltid ett sammanhang mellan olika personer som bildar en helhet. Men förändringen skedde ju när Marko Kanerva kom in för ett antal år sedan, efter tyngre perioden med landslaget. Och sen han hade länge varit del av Finska bollförbundet juniorlandslag och som utbildare i tränar de här UEFA Pro systemen inom bollförbundet, så han kände ju liksom finska spelarpoolen ut och in, och han liksom visste hur han skulle hantera spelarna och få styrkorna utmätta ur varenda spelare och sen truppen, och sen har vi fått också spelare som har nått nya nivåer på sin klubblagsfotboll och sen kunna hjälpa landslaget oerhört stort. Så
just spelare, du pratar om den här tidigare generationen. Jag gissar att du tänker på Jari Littman, Sami Hyppi och sådana. Var det nästan en belastning för er som kom efter att inte ens de hade lyckats?
Jag tror inte att vi tänkte så uttryckligt på det, att det här, att när de inte lyckades så det här. Kan inte någon lyckas? Men det var ju en... Finland hade ju en spelartrupp där i början på 2000-talet och sen 2010 som så här på pappret tycker man borde ha varit tillräckligt bra för att komma med i ett mästerskap. Men det är ju det här som jag hörde Tim också sa i den här podden. När du intervjuar honom innan, så det är ju den generationen som sen har inspirerat den nya generationen fotbollsspelare i Finland som nu tog steget över tröskeln och in i EM. Så de ska ju ha liksom all cred för vad de har gjort för fotbollsfinland.
Marco Kanova som ju då tog över från min kollega Hasse Backe, var, du var ju i landslaget även under Backetiden. Vad lärde ni av det? För det blev ju väldigt mycket förluster, men ni mötte ju också väldigt tuffa lag.
Så är det absolut. Det här vi spelar mot otroligt tuffa lag, och jag tror att den början var med Hasse det här. Det var en ganska så här lång inlärningsperiod för honom att lära känna spelarna och spelarna att lära känna sen tränarstabben. Och inom toppfotboll och liksom när det är otroligt konkurrensutsatt så finns det ju inte den tiden. Så liksom det tog för länge för oss att komma in i systemet som han hade tänkt för oss och för honom att hitta spelarna till det systemet som han hade tänkt. Och sen när det på något sätt börjar sitta kanske i något skede, vilket det nu sen slutgiltigen aldrig gjorde, så då var tiden slut, för det hade blivit så många dåliga resultat där på raken. Och sen ska man ju minnas att vi spelade mot riktigt, riktigt topplag i och med att han hade de där connections och liksom han har varit med del av elitvärldsfotboll länge, så han kunde fixa sådana matcher som vi kanske inte hade tidigare spelat i träningssammanhang. Och det här, det syntes ju också att sen var det liksom, det var ett för stort steg att ta för snabbt.
Om man ser till när ni började närma er EM-kval, det är ju länge sedan nu i och med att pandemin har skjutit på EM, men då hösten 2019, fanns det någon rädsla att tänk om vi snubblar igen? Jag menar, det var ju till och med när Roy Hodgson var manager för Finland, så var de väl ett mål från att gå dit. Så att, fanns det hela tiden den här rädslan att vi snubblar igen?
Alltså det som var jätteviktigt för finska landslaget här i den här eran med Marko Kanerva och utvecklingen inom landslaget var faktiskt Nations League. För Nations League, det här nya konceptet, när var det kom med? Var det 2018?
Hösten 2018, ja precis.
Så det var ju liksom, det var ju vår så här, liksom, vad heter det, när man innan pjäsen har man generalrepetitionen kvällen innan. Så det var ju vår generalrepetition för EM-kvalet. Den här nya, att man fick spela så att säga tävlingsmatcher, men som liksom hade ändå mindre press på sig än det här kvalet. Och då liksom kunde vi bygga därifrån och börja den där liksom nya eran och fick bra resultat med oss. Och så gick vi och vann vår grupp i den här C-kategorin. Och det gav oss liksom sen redan en jättestor boost att gå in i EM-kvalet med. Att vi, den där processen börjar någonstans där. Så att vi... Säkert, alltid finns det ju farhågor om att man kommer att snubbla, vara om och så vidare. Men vi gick in i kvalet med ett jättegott självförtroende just på grund av Nations League.
Hur hanterar man uppståndelsen som blir nu i Finland? Första mästerskapet någonsin och dessutom då möta både Ryssland och Danmark. Hur hanterar ni förväntningar och förhoppningar?
Ja, det här... Vi har ju också blivit mer rutinerade här längs med vägen. Det är ju... Tycker om att tala om processer, och det är ju alltid en process och liksom vi utvecklas på planen och sen utvecklas vi liksom också mentalt, psykologiskt att på något sätt ta oss an förväntningar, stigande förväntningar. Och det tycker jag att är vi bra på, vi har en jättebra trupp, sammanhållning som jag tycker att vi är jättetydliga ofta, spelarna, när vi talar med media, att vår stora styrka är den där gruppen och lagsammanhållningen och lagspelet, och vi alla litar på varandra, alla kan vara jätteöppna med varandra och transparenta, och liksom vi har det, en god stämning där det är lätt att vara sig själv i, och då liksom när vi gör det tillsammans så hanterar vi också den där stigande pressen genom gemenskap. Där fick du ett flummigt svar.
Ja. Är det kul att känna av den uppstånd? Att det liksom blir sånt driv kring fotbollen? Jag menar, nu känner ju alla till Teemu Pukki som är ju med Norwich och succén där. Och Norwich börjar sälja grejer i Finland. Och det känns ju som ett drag kring finsk fotboll som åtminstone jag aldrig har upplevt.
Jo, och det är jätteroligt att vara med på den resan. Och bara tacksamt att få ta del av liksom hela den... liksom utvecklingen som har skett, för vi har ju varit, alla i landslaget har ju inte varit, det är många nya spelare också, men just de här rutinerade spelarna har ju varit med liksom också i sämre tider och sett vad det kan vara och sett liksom när det inte är medvind på samma sätt som det har varit nu, så det här, det är ju liksom otroligt roligt att jag personlig nivå så är jag bara tacksam att liksom jag får vara med och njuta och delta av den här liksom fantastiska truppen som vi har och uppståndelsen som finns kring fotboll för tillfället. Just förväntningarna, att nu är det sådär en finsk supporter förväntar sig att okej, finska landslaget, de är ju riktigt, riktigt bra. Den här matchen kommer vi vinna. Tidigare, 5 år sedan, kommer det sådär att äsch, att vi har match igen, att den här kommer vi nu att förlora. Liksom från en finsk supporters perspektiv. Eller det var mitt sätt.
Hur var den finske spelarens perspektiv för 5 år kontra idag?
En spelare måste ju alltid gå in i en match med tanken att jag kommer vinna den här matchen. För om man inte gör det så då har man ju förlorat den redan innan den börjar. Men samtidigt så vet ju alla inom idrott så är ju liksom självförtroende, jag kan inte ge ett exakt procentuellt tal hur mycket det är av din performance, men det här, om man inte har självförtroende så är det verkligen svårare att spela än då när man har det.
Hur blir det att möta Sverige? Ni ska ju samlas i Helsingfors och sen kommer ni till Stockholm för att möta Sverige. Hur är det?
Ja, det kommer bli roligt det här. Det finns ju inte inom fotboll samma rivalitet mellan Sverige och Finland som kanske i hockey eller någon annan idrott. Det har inte hunnit växa fram ännu. Men jag tycker alltid att det är roligt att spela mot nordiska länder. Vi delar ju mycket och är ganska lika på många sätt och vis. Så det ska bli roligt att spela mot kära grannlandet Sverige.
Samtidigt igen, utan att förhäva Sverige, men jag menar, sett till svenska framgångar och ranking och liknande, så borde ju Sverige vara bättre, eller?
Jo, Sverige är ju nog förhandsfavorit. Sverige är ju, liksom om man jämför Finland och Sverige så här historiskt fotbollsmässigt, så är Sverige, eller den svenska fanen är ju rejält mer bortskämd än den finska fotbollsfanen. Att det finns ju VM-brons etc. liksom, genom historien, och på klubblagsnivå så finns det ju så här UEFA Cup-framgångar och sånt här, och det har vi ju inte alls på samma sätt i Finland.
Hur har du, när du växte upp och spelade fotboll och Finland inte var i mästerskap, hur har du sneglat på Sverige då?
Alltså man har ju så här, svensk fotbollskultur från en fotbollsspelares perspektiv i Finland är ju liksom lite att man är avundsjuk. Att varför kan vi inte ha det här i Finland? Att liksom, det borde ju finnas samma förutsättningar att ha det här. Men det finns inte, och det är, alltså i och med resurserna och liksom så här samhälleliga vikten som fotboll har, så det är ju nu fortfarande, man tänker så här, liksom nationella ligorna, så de är ju på annan nivå i Sverige än i Finland, och det tycker jag till exempel exemplifieras när en ung spelare säljs från Sverige till Europa gentemot den här spelaren säljs från finska ligan till Europa. Så de här beloppen som den här svenska spelaren går för är ju mångfaldiga gentemot den finska, fastän de egentligen kunde vara på ganska så här, om vi tittar på någon sorts objektiv nivå, så kunde de vara ganska lika bra de här spelarna. Men bara själva inramningen för fotboll som finns i Sverige gentemot Finland gör att liksom den där uppskattningen och sen den här, ja, hela liksom helheten gör att det är så mycket, vad ska man säga, bättre i Sverige.
Varför tror du inte det finns den här hetsen som man ju åtminstone har levt med i hockeyn, att liksom Finland-Sverige, lite hatmatch på något sätt. Varför tror du inte den finns i fotboll? Är det för att det avståndet har varit för stort?
Ja, det är det ju. Det har ju inte, Finland har ju inte varit historiskt där och konkurrera. Jag tror att Finland vann Sverige i någon bronsmatch i Sveriges arrangerade OS på 20-talet eller något sånt.
Ja, Sverige arrangerade OS 1912.
För jag tror att Finland vann då Sverige i fotboll under det.
Ja, okej. Okay. Det är före min födsel, så jag har inte koll.
Min också, men då kanske det är liksom, man måste gå ganska långt tillbaka för att hitta på någon sån här liksom mästerskapsfotboll där Finland ska ha tagit Sverige.
Vad har ni för mål när ni går in i ett EM där ni ju är lottade mot Danmark, kanske ett av Europas bättre lag just nu, Belgien och Ryssland. Vad är ert mål?
Vårt mål, vi har kanske inte liksom snackat sådana uttryckligt mål nu med laget. Det här går vi för, men samtidigt behöver man ju inte göra det. Vi går in i den där turneringen för att vinna varje match vi går in i. Och det här, vi kan ju, man ser på de här lagen och de är erfarna av stormästerskap, så vi kommer ju gå in i de här matcherna från en underdog-position, och det har ju passat oss tidigare. Vi är ganska bekväma därifrån och har lyckats få goda resultat. Så vi går in en match i taget, försöker vinna den och så tar vi det framåt därifrån.
Rätt tufft på det sättet att först möter ni Danmark i Köpenhamn som då är hemmalag, och det kommer ju vara en del supportrar i varje fall. Mm. Så ni börjar där. Hur ser du inför den matchen?
Jo, det är ju någon sorts, sen är det ju samma med Ryssland också, det är någon sorts hemmafavör där, men samtidigt det kommer ju bli jätteroligt att spela liksom mot Danmark på parken och sen Ryssland i Sankt Petersburg. Det är ju liksom, det är ju häftigt bara. Vi får ju gå in dit och sen ser man hur stor procentandel av stadion som får komma in, men vi ska dit och tysta de danska supportrarna i alla fall, så hoppas man ju att finländare vågar resa och att det går att resa.
Just Ryssland, det går ju inte att komma runt att det finns en stark historisk laddning med olika händelser länderna emellan, och där är Ryssland alltid varit den stora ryska björnen. Hur blev det med den? För jag gissar att du ändå är inläst på historien.
Det är jag. Det finns ju en historisk tyngd mellan det här Ryssland och Finland, och då kanske mer Sovjet och Finland och sen nuvarande Ryssland. Det här idrott är ju en det här, den del i livet som bygger broar och inte bränner det. Så det här, vi ska inte liksom blanda på det sättet.
Du vill inte blanda politik och...
Nej, det är ju ett hett ämne. Det är ju liksom att idrottsmän och kvinnor ska ha politiska åsikter och lyfta fram felaktigheter. Det tycker jag är hur bra som helst, men det här...
Det här är för känsligt, så att det här avstår du helt enkelt.
Jag tycker inte att vi ska nu symbolisera vår match i Sankt Petersburg med vinterkrig eller fortsättningskrig, det tycker jag inte.
Nej, och jag tänker inte bara krigen som har varit, utan även det, jag menar, det har ju funnits lång historisk, och det är ju samma egentligen med Sverige, men Finland ligger ju närmare på något sätt, så det är ju klart att, ja, när man såg...
Så är det, men Finland har ju alltid varit bra med sin liksom sådär finkänslig med sin Rysslands relation och liksom välhanterlig i den, tycker jag. Sådär.
Du gillar den? Uro Kekkonen style.
Syftar nu mer liksom på så här närmare politiska, men det, där finns väl så, någon sorts grund, men så här, Sauli Niinistö till exempel, nuvarande presidenten, så han har ju en, verkar det som en liksom rak kommunikationsväg till Rysslands sittande ledare, så det är väl inte alla som har det.
Vi skippar känsligheterna kring Ryssland och om man ser till sportsligt, Teemu Pukki har varit lite skadad, lite osäker. Kanerva vill inte svara på läget när han presenterar truppen. Tim Sparv har ju varit opererad och hade lite vätska i knät. Två viktiga spelare. Hur mycket större är framförallt Pukki?
Ja, såklart hoppas man ju att alla spelare som är viktiga för laget kommer vara tillgängliga och 100-procentiga. Så det kommer man ju inte runt. Att det är två spelare som är otroligt viktiga för laget, och man hoppas att de är redo att köra när det drar igång. Men sen samtidigt så senaste åren så har det varit ganska mycket skador i och med så mycket matcher nu när det har varit speciella år här bakom oss, så vi har nog kunnat gå runt ganska mycket i truppen och också via det funnit vårt sätt att nå resultat. Så att det här, vi hoppas ju såklart att alla är tillgängliga, men om det inte är så fullt förtroende på vår breda trupp.
Så är det rätt om du konkurrerar lite med Sparv som inte missade matcherna i VM-kvalet där du hoppade in i den första och spelar från start till den andra?
Ja, det är, vi spelar ju samma, mer eller mindre samma position. Så vi har ju spelat många matcher tillsammans på mitten, men sen har ju också många matcher så har det varit så att Timo startat och sen har jag hoppat in istället för honom i något skede, och sen när Timo varit borta så har jag startat och så vidare. Så att, men det är inte någonting som jag absolut inte hoppas att Tim inte ska vara tillgänglig. Han är otroligt viktig både på liksom plan och sen utanför plan för truppen, att det gagnar finska fotbollslandslaget otroligt mycket om vi har en teamsparare som är på G när det drar ihop sig.
Med tanke på att ni har Belgien sen i sista matchen, kanske världsettan och världsspelare känns som. Och när man tittar på eran trupp och ser klubbarna, de spelarna tillhör, så är det ju en viss skillnad. Hur går man in i en sån match?
Nej, men så vi kan inte riktigt mäta sådär spelare och speciellt liksom klubb för klubb där när man jämför listorna. Så jag går tillbaka igen till laget. Det är laget för jaget, och det är det som har tagit oss så här långt, och det är det som kommer att ta oss vidare också. Att det är det som är roligt med fotboll också, att det här, vi har tjocka större länder tidigare och ska gå för det igen. Det var samma sak då förra hösten, då var det ju en träningsmatch i och för sig, men vi vann regerande världsmästarna Frankrike på bortaplan, så då var det ju också en spelarlista. Man tittar på dem innan matchen, så kan man säga att Frankrike kommer vinna den här matchen 5-0, men så är det 90 minuter som ska spelas och ett lagarbete som ska göras där ute, och sen gick det ju inte så, utan vi vann matchen 2-0, så allt är ju möjligt.
Och Schüller som finns i det där hålet, lite släpande på mittfältet, som han har gjort så bra under säsongsinledningen.
Även om de är ett lag tillsammans, så är han viktig framför backlinjen. Klok, smart, pådrivare också, och en väldigt begåvad fotbollsspelare på utanför planen. Så skönt han var frisk.
Du är ju en del av Djurgården, kom till Djurgården i vintras. När vi träffats så är ni i leden i serien, men det kan vara så att Malmö vinner en hängmatch för gå om. Men ni är i varje fall i toppen efter en stark start. Hur nöjd är du med starten ni har fått?
Jag är nöjd. Hittills är jag nöjd. Vi har ju en viktig match ännu innan EM-uppehållet det här. Och om vi vinner den, så då tycker jag att vi kan ge ett stort plus åt oss för den här våren. Och hur vi har inlett allsvenskan. Det här senaste veckan hade vi ju tre matcher på kort tid, och då tog vi bara 4 poäng av 9 möjliga, så det var något som vi inte var helt nöjda med. Men sen när man tittar på liksom prestationerna vi har gjort och hur vi har spelat största delen av matcherna, så tycker jag att vi är i riktigt bra form och god fas och kan gå in nu i den här sista matchen också mot Göteborg hemma med gott självförtroende, gå för 3 poäng.
När ni som hör denna podden hör den, så vet ni redan hur det har gått mot Göteborg. Då kan man bedöma det. Men om man ser till att inför den här säsongen så 10-11 spelare som försvann, 10-11 som nya som kom in. Det är ju en stor omsättning. Hur har klubben fått ihop det så bra, så snabbt?
Ja, det är mycket duktigt av det här klubben, tränaren och hela stabben, ledarteamet, att de har gjort ett fint jobb, och så har spelarna ju såklart också varit delaktiga och gjort ett bra jobb där, att vi har kommit så snabbt ihop. En nyckel har ju varit att vi hade största delen av de nya spelarna på plats dag ett när försäsongen drog igång, och vi har liksom kunnat implementera sättet vi vill spela fotboll på liksom genast från första dagen. Det här sen handlar säkert om att scoutningen också har lyckats. Djurgården har ju säkert ett sätt att rekrytera spelare på, att de tänker att de här spelarna kommer sitta både som spelarprofil på planen och utanför planen till liksom våra värderingar och hur vi vill spela fotboll. Så det har ju lyckats också nu, man speglar det mot den här våren och försäsongen. Och det här, sen är det ju goda resultat som matar igen ett självförtroende som har liksom växt i och med de här goda resultaten, och fått igång kanske någon sorts snöbollseffekt där vi liksom har fått bra resultat, spela bra fotboll och sen kunna vidareutveckla på det här sättet som vi vill ta oss an matcherna.
Vad är dina intryck av tränaren Thomas Lagerlund, Kim Bergstrand, vad är det de har?
För det första tycker jag att det är otroligt det här, vad ska använda för det, coolt och snyggt att det finns två uttryckliga liksom huvudtränare. Det har jag inte varit med om tidigare i min karriär. Och det är ju otroligt effektivt hur de komplementerar varann och hur de liksom utan sån här hierarkisk ställning liksom bara kan sådär bara stötta varandra och liksom ha olika synsätt och liksom komplementera i vad de gör som ledare. Det här sen tycker jag att de är
Är inte det förvirrande att du inte vet vem som bestämmer?
Nej, de båda bestämmer, så det är ju inte förvirrande det här. Jag tycker att det är en stor styrka att man kan ha det på det sättet. Och sättet som de ser på fotboll och hur när vi har matchgenomgångar och det här kolla på videon och analysera, så det är, jag tycker att det är imponerande hur de kan liksom, ja, så där, knappt sätta ihop, liksom, hitta de där bitarna att liksom exploatera. Vad är det vi gjorde fel i den här situationen? Vad gjorde vi bra? Vad är det som motståndaren har för svagheter här eller styrkor? Jag tycker att de är otroligt bra på det här. De liksom på ett pedagogiskt lätt sätt får spelarna att förstå att det är det här som vi kommer gå för i den här nästa matchen. Det här vi försöker nu träna på för att bli bättre. Att det, de gör det liksom, de gör det på ett kommunikativt bra sätt och liksom lätt för spelaren.
Hur långt kan det bära? Jag menar, ni åkte ut i cupen, jag vet att du var besviken för det, och sen nu är det ju ett SM-guld. Kan ni utmana Malmö exempelvis, som är den stora rivalen?
Ja, så är det. Det är alltså, en serie är ju ett maratonlopp. Det är inte liksom en 100 meters rush. Och vi har ju liksom inte kommit ännu så långt på den där maratonen. Så att det är upp till oss nu att upprätthålla det här, vidareutvecklas och liksom komma ihåg att det är många, många matcher kvar, och det gäller att också kunna vinna på olika sätt och knippa de där poängen, fast spelet inte alltid sitter. För det lärde vi, har vi också lärt oss här under våren, att det här, vi kommer alltid inte spela den fotbollen exakt så som vi vill, men vi måste ändå kunna ta de där poängen för att kunna utmana slutet av året om mästerskapet. Så jag är nog självförtroende för det och tror att vi kan gå hela vägen och vara med där i slutet på toppen, men det kommer att kräva ett stort jobb.
Vilka spelare är det som imponerar på dig?
Menar du nu från egna lag eller ja, Allsvenskan? Ja, det är många. Jag tycker att en som man inte kan låta liksom vara utan att lyfta fram är Magnus Eriksson, som är vår kapten, som är jätteviktig det här också på och utanför plan, att det här en fin ledare på det sättet. Han är socialt skicklig och alla är beaktande och håller liksom stämningen god i truppen, men sen när det är liksom dags att utföra och dags att smälla på, så då vet han att det är dags, men sen samtidigt så vet han att nu kan man lite ha det kul och fjanta omkring också lite när det inte är liksom dags att smälla på igen. Så han har en bra balans i det, och det tycker jag att han har varit en stor styrka. Men samtidigt är många i truppen som är otroligt viktiga. Att det är också, det är där, det är roligt. Jag har, nu senaste år har jag varit del av lag som faktiskt har en fin sammanhållning. Och det
har liksom, du inte alltid varit helt enkelt.
Nej, så är det ju inte alltid i fotboll, så det är njutning.
Det är konstigt, för alla säger alltid att det är fantastisk stämning.
Men man kan ju inte säga det när man är inne i det, det är inte.
Så att jag vet inte riktigt om det du säger nu är sant eller inte.
Nej, nu ljuger jag inte.
Nej, okej. Och om man ser till allsvenskan i stort, vad är din bild av allsvenskan? Du har ju varit där tidigare i Häcken, jag tänker vi prata om det lite senare. Men vad har hänt på de 5 år du har varit borta med allsvenskan? Förutom att det inte är någon publik.
Nej, exakt. Ja, det är ju det här, svårt att säga hur allsvenskan har utvecklat sig. Det är ju klubbar, till exempel, jag tror att Djurgården när jag var senast här var uttryckligen så här liksom en stor klubb eller liksom utmanare, på samma sätt som nu att klubbar har gjort olika bra resultat och olika jobb och sen samtidigt utvecklas på olika sätt. Men jag tycker det är ju det som är roligt med allsvenskan och karaktärisera allsvenskan, att det finns så många så här inom situationstecken topplag eller lag som alltid går för guld och tror att de kommer vinna i år, att det är ju en, på det sättet så blir det lite konkurrens om det hela, för det är många som ser sig där uppe som topplag och det här, det är ju alltid så också. Det, Malmö har ju senaste åren var det uttryckliga laget att slå och varit bäst, men sen mellanåt så kommer det att till någon annan som tar det.
Du fick ju en rejäl tackling mot Varberg och så. Hur upplever du att, är det för hårda tag?
Nej, det tycker jag inte alls. Jag tycker att det är roligt att en klubb som Varberg också är med i Allsvenskan och liksom överlever i Allsvenskan enligt deras realiteter. av fotbolls-Sverige. Att de vet hur de ska spela för att vinna poäng i allsvensk fotboll, och de gör det faktiskt på det sättet som de har bestämt att gå ut och göra det. Att det här är ingen lätt match att spela Varberg bort, att det här, och man ska ge respekt att man kan spela fotboll på olika sätt, och det här, jag tycker att det var starkt av oss att ta 3 poäng där, och nu såg man ju det här, till exempel Norrköping som åkte till Varberg, så hade sin svårighet och kunde inte ta 3 poäng.
Det pratas ju en del om konstgräset som ni har på TD2 och när ni kommer till Stora Valla eller vad det nu är. Att, hur upplever du den svårigheten att ställa om från ett konstgräs till vanligt gräs?
Jag tycker att det finns en viss charm i det också. Att det är lite så här förändringar och lite olika miljöer som man måste kunna anpassa sig till. Att det här, jag tycker att på våra breddgrader och i Norden så är det inte helt realistiskt att alla ska ha en jättefin gräsmatta, som är den här diskussionen att man borde slopa all konstgräs i Sverige. Jag ser inte det helt som realistiskt, men samtidigt tycker jag att det är fint att det här vissa lag väljer att ha sina gräsmattor kvar. Och sen.
Var det gräset som bidrog till Edvardsens mål när du tappade bollen och han fick ett läge? Och
ja, det var väl min gräs och min oskicklighet som bidrog till det här. Men att det var ett fantastiskt mål han gjorde, liksom hatten av för honom. Men det är ju så, det är ju liksom utmaningen där när vi spelar så att säga tidigt på året på gräsmattor som inte ännu är i det skicket de kommer att vara på sen sommaren. Så då ska man ju också vara smart, liksom att vara man tre passningarna och hur man liksom tar sig an den matchen, för att det går ju inte att spela samma fotboll där och då som det går på Tele2, var det en jättesnabb och flik konstgräsmatta.
Du har ju annars, nu var jag elak och nämnde den, den bara kom upp när just med gräs kontra kontgräs, men du har ju fått oerhört mycket beröm och har ju sett väldigt bra ut, och jag menar, när man läser lag eller pratar om dig liksom, att du är skicklig på ytor och läsa spelet både offensivt och defensivt, alla hyllar ju det. Hur känner du själv?
Jag känner ett jättestort förtroende och jag känner att jag har fått kommit snabbt in i klubben och i laget och det här kom in på ett bra sätt, och jag har fått det förtroende att kunna bidra med mina styrkor, och jag är jättetacksam över situationen jag är i nu och tycker att det är jätteroligt att vara del av Djurgården det här. Och så är jag samtidigt så är jag ju nöjd med prestationerna i det stora hela. Vissa, man gör ju alltid fel och det kommer bli fel och sen korrigerar man, och jag tycker, men det är ju del av fotbollen också att man försöker ju spela sin fotboll, och då är man inte alltid 100% och det här, det är jag inte, och jag försöker få utvecklas fortfarande och bättra på mig, men det här, jag är glad över situationen jag är i Djurgården nu och hur vi spelar fotboll.
Var det ett mindre steg än du hade förväntat dig att faktiskt ta klivet in i startelvan och göra det bra i ett allsvenskt topplag?
Ja, det vet jag inte.
Eller du var säker på att du skulle kliva in?
Jag har varit med som proffs fotbollsspelare länge. Det här tycker jag att till exempel MLS som liga är lite mer konkurrenskraftig än allsvenskan. Så jag tvivlar inte liksom, på att jag inte skulle klara mig på den här nivån. Det gjorde jag inte. Men sen har man ju alltid visst att jag kommer ha en stor roll och ett stort ansvar över det här, vårt lags prestation, att samtidigt är det ju liksom vissa spelare som det här, det korrelerar att hur spelare spelar så spelar laget också, så det här vi och men samtidigt är det ju att när den här lagmaskinen fungerar bra så ser också individerna bättre ut, och det är ju någonstans där vi är nu med Djurgården, att vi spelar jättebra tillsammans, så då ser också individerna bra ut där. Men för att svara på frågan så mindre steg, det vet jag inte liksom. Jag har ändå ett gott självförtroende.
För lite, ja, ett och ett halvt år sedan, hösten 2019, så hade du lämnat MLS. Du var utan kontrakt. Du provtränade med AIK. Varför blev det inget?
Ja, det får du fråga AIK. Det var en speciell tid i mitt liv. För jag kontrakt tog slut i MLS. Jag ska tillbaka till Finland och göra lumpen. börja lumpen och sen ska vi ännu ha de här avgörande kvalmatcherna för att nå EM med Finland. Så jag var inne i armén och gjorde min det här utbildning för att lära mig hantera vapen och
krig. Hantera ryssen helt enkelt.
Exakt, men sen skulle vi ännu det här spela avgörande och viktiga fotbollsmatcher. Så då fick jag en veckas träningsledighet och då hade min agent bra kontakt med AIK. Tydligen inte tillräckligt bra, men bra kontakt så att han arrangerade upp det här träning för mig att förbereda mig inför EM också. Så det var liksom en win-win för mig att jag kunde åka dit, var en bra verksamhet och förbereda mig för viktiga matcher istället för att vara ute i skogen när man sen ska spela EM-kval till slut. Och sen är det ju så också att min nuvarande sambo och flickvän bodde ju då redan i Stockholm.
Så du ville till Stockholm? Heller.
Ja, så att det att jag var i Stockholm också, då kunde jag ju träffa henne.
Men ja, Expressens Daniel Kristoffersson uppger att det var Rickard Norling, då var han tränare. Han var inte tänd på dig, vad är din bild?
Ja, det vet jag inte, det kan ju han bara svara på. Men jag tyckte, jag var ju där bara en vecka och har ju en liten bild av deras verksamhet. Men jag tycker Rickard Norling verkar ju härlig och också liksom en riktig fotbollsprofessor och filosof. Det var spännande och roligt att vara den här korta veckan liksom del av hans verksamhet.
För när man läser på lite så framstår det som att Djurgården var ett viktig klubb för dig när du växte upp. Din pappa höll på Djurgården. Mm. Blev inte han arg när du tränade med AIK?
Jo, men han vet också att jag har haft länge ett intresse av att spela i Stockholm just på grund av min så här civila situation. Och då, just då, under den tidpunkten så fanns det liksom inget tydligt från Djurgården. Så då var jag situation där jag försöker få ett par förhållanden att gå ihop, så då är man ju lite desperat.
Jag fattar, då går man till AIK. Ja. I slutändan blev det ju ingenting du skriver på för HJK och Helsingfors, men med en klausul att om något öppnar sig i Stockholm, då är du fri.
var är det du har läst de här klausulerna?
I ditt kontrakt.
I mitt kontrakt?
Nej, jag har inte läst ditt kontrakt, men det uppgavs att du var gratis i princip och okay. att du var fri och gå till, för jag menar, vi skrev ju tidigt att du skulle gå till Djurgården och alla förnekade, men att du hade liksom via, ja, var det inte så helt enkelt?
En sån här kontrakt är ju ofta under sekretess, så man ska ju inte gå ut med vad det står i dem, men någonstans har ni väl fått några indikationer, men det fanns ju liksom, vi hade kommit överens att över ett nominellt belopp så är det möjligt att göra en sån här transfer. Och då explicit liksom i den här Stockholmsregionen. Det här, för HJK och jag går ju långt tillbaka och de har hjälpt mig mycket. Och jag känner att jag också har hjälpt dem en del under min tid som fotbollsspelare. Så det här, så vi kunde väl hitta ett samförstånd där liksom att hjälpa varandra, och vi hade ju en jätteframgångsrik det här säsong i fjol med HJK, med vann dubbel med både kuppen och det här ligan. Vi var inte med i Europaspelen i fjol, så vi vann allting som vi var delaktiga i, så det här, HJK var väl också nöjda med utfallet över det där året.
När Bosse Andersson, för jag gissar att det är han som tar kontakt med dig när de inser att du kan komma dit och de har fått en del luckor, hur reagerar du då?
Ja, jag var glad, måste jag säga. Jag var ju här förra hösten, sen efter att min säsong hade tagit slut det här i Finland och med landslaget, så var jag ju i Stockholm just på grund av den civila situationen. Och sen blev det ju klart liksom att det fanns ett intresse från Djurgården där längs med hösten, men jag vågade ju inte säga någonting åt min sambo liksom att det är nu på gång, för det har ju, i fotboll är det ju aldrig, det är saker och ting på gång, men ingenting är säkert förrän namnen på papper och allting är säkert. Så hon liksom var fullt ovetande om situationen tills sådär, typ, det var signat eller sådär, någon dag innan sådär, och sen kommer chocken att, hör du, att nu blir det så att jag kommer flytta hit. Men det här, när Bosse ringde så eller när vi fick den här initiala kontakten, så jag var ju det här jättetaggad och liksom ville från första sekund att det ska bara gå i mål.
Både din pappa och din sambo var väldigt nöjda helt enkelt.
Jo, efter initiella chocken att det nu liksom kommer bli av, så var det bara riktigt, riktigt nöjda.
Så att din sambo var inte helt nöjd från början?
Nej, det var en chock först. Hon var så att vad fan. För vi har ju varit liksom till och från i så här lång distans ganska länge. Så sen, det är ju också en så här förändring som sker sen sist och slutligen. Så hon var ju glad med det. Roligt. Det blev ju först en så där, varför har du inte sagt någonting?
Ja, jag fattar. Det är ju lite, kan ju vara lite känsligt.
Ja.
Men varför ändå lämna just Helsingfors? Ni är väldigt framgångsrika. Du har tagit mycket titlar där och jag menar, ni vann ju dubben.
Mm. Jag har ändå varit där länge och det har nått stor framgång där. Och jag det här tänkte när jag kom tillbaka från MLS att okej, att nu kommer jag bara i Finland tillbaka. Jag har ju mitt plugg där också, liksom att nu kommer det vara redo. Men sen när jag var där i Helsingfors ett år så kände jag att jag var inte redo, att jag vill nog testa ännu liksom lite äventyr och testa och se olika klubbar och olika liksom utmaningar, nya utmaningar. Och sen när den här möjligheten kom så var det ju, tycker jag, liksom i det perspektivet med min livssituation och kopplingen där historiskt med farsan och allt det, så det var ju för bra för att vara sant liksom. Så att.
Är det till och med så att du vill ut vidare, alltså längre än allsvenskan?
Nej, alltså min drömsituation var ju nog att signa för Djurgården och det här nu, för att avslöja lite så då, sån här klausul som du nämnde att kanske fanns i mitt kontrakt, så skulle ju inte ha funnits där om det inte skulle vara en ganska drömsituation för mig, det här som nu blev av.
Just att du vände hem och gjorde militärtjänst, det låter sent för att göra militärtjänst.
Det var jättesent. Jag borde ha gjort det. Tips till alla om någon ung finländsk kille lyssnar på det här som det här inte ännu har gjort sin värnplikt, så gör det så fort det är möjligt att göra. Att jag var inte lika klok där. Jag trodde att jag skulle, när jag var ung, liksom, att det skulle komma i vägen för min fotbollskarriär. Att jag ska snabbt och tidigt ut och sen kommer jag göra det i något senare skede. Vilket jag då gjorde. Men det var nog, jag tror, så efterklokt att det är föredrag att man ska göra det efter uppbåde. Och sen liksom, när man har blivit myndig och liksom, bara får det undanstökat. Och sen kommer man efter det fokusera på något annat om det inte liksom, blir så att det är just en militär karriär som man vill fokusera på.
Vad var det för utbildning? I Sverige hade man ju sånt som kallas idrottspluton som ju var lite enklare så att säga. Var det lite enklare?
Det var idrottsskolan, så vi har ju liksom, vi får ju vissa friheter just med träningsledighet och sånt här. Så vi är inte helt lika fastbundna som man är i kanske den vanliga plutonen, garnisonen, det här.
Men hur var det att som 27-28-åring plötsligt göra med de som är 10 år yngre?
Jag var ju farfar där i vår stuga. Liksom, jag var ju 10 år äldre än alla andra. Så det var ju intressant samtidigt att liksom regresseras tillbaks liksom, till den där lite så efter tonårskontexten. Så där, att det var ju en jätteolik livssituation som de här mina liksom, rekryter som var samtidigt där jag liksom var i. De har just liksom kommit, gjort studenten eller vissa inte ens gjort det och så här, och jag har liksom jobbat runt om i världen som fotbollsproff som liksom 10 år, så det var en jätteannan situation. Men sen får man ju ta lärdomen av allting och så där. Jag tyckte ju inte att det var så trevligt när jag var där, men sen desto längre tid det går från det att jag avslutade den här värnplikten, så desto mer så där minns man bara det positiva på något sätt, att ja, det var ju ganska intressant och roligt det där också.
Jag läste något reportage om det var Huvudstadsbladet. Du hade rätt kort frisyr, om man säger så.
Jo, jag snagga håret innan det här. Innan jag skulle in, det var roligt. Vi hade just något landskap innan jag skulle gå in i, påbörja min utbildning, så folk kände ju inte igen mig när jag mitt i att komma med så här igelkotten på planen, så just föräldrarna kände inte en, att var det Rasmus liksom, det där kan ju inte vara han nu. Men det hör ju till man alla får, det är mindre strikt än det var tidigare att man ska klippa sig, men ändå lite strikt är det ju, det blir ju praktiskt att ha ganska lite hår där, för man hinner ju inte tvätta sig så ofta som man vanligtvis kanske gör.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Foster beaten. Rasmus Schuller, I think, is at the bottom of that pile of HJK Helsinki players. It is Schuller who has made the breakthrough.
Well, if Manstrom down that right-hand side, and Schuller has had a couple of efforts, and you've got to be saying that's a great finish, Connor. But should he be in there unmarked, Schuller gets a finish.
Om jag förstår det rätt så är du från Esbo utanför Helsingfors. Vad lockade med fotboll när du växte upp?
Det här, jag har två stycken äldre syskon och så vi är fyra stycken en yngre. Och det var säkert liksom från min både storebrors och store systers fotbollsintresse som mitt fotbollsintresse sen väcktes. Att de spelade innan mig. Och det finns bilder när jag liksom kuttar omkring på plan liksom, som fyraåring när de är med på träningarna. Så det är väl någonstans där att det kom från mina äldre syskon. Och sen fastnade jag helt enkelt för det.
För ja, i och med att Finland kanske inte var ledande i fotboll så är det ju lätt att man dras till andra sporter som kanske är populära. Formel 1 eller ja, ishockey.
Så är det. Alltså Finland är ju nog, det finns otroligt många registrerade fotbollsspelare i Finland. Och det finns liksom hobbyverksamheten har jättelänge varit jättestor. Om man håller upp, det finns grassroots-verksamheten inom fotboll i Finland har länge varit stort. Många har hållit på med det. Det är ju bara liksom att den där liksom sen edgen och den här liksom internationella toppframgången har uteblivit. Och sen också den här proffsverksamheten är ju inte liksom, den utmynnas inte, den här grassroots liksom massan som finns till sen liksom de här finkornen som blir de här kärnorna. Så det är liksom det som kanske mer har uteblivit i finsk fotboll, att det har nog funnits massor av barn som har valt att spela fotboll. Men sen är det så att det inte liksom har resulterat i större framgång.
När förstod du att du hade någonting som kunde bära iväg? Du debuterade rätt tidigt i FC Honka i högsta serien.
Det var så att det var en god kompis till mig då i tiden. Och fortfarande en god kompis som vi spelade i samma juniorlag. Som det blev liksom gymnasie. Man ska välja vilka gymnasier man kommer att söka till. Så hade han gjort klart för sig att han kommer att söka till Mäkelärinne. Som är då ett idrottsgymnasium. Var man kan då också spela mer fotboll och ha det här morgonträning till exempel i skolan. Så då tänkte jag att wow, det här är en bra idé. Att jag tycker också om fotboll. Att jag tror att jag gör samma val som du. Och det gjorde jag, kom in. Och liksom efter det jag påbörjade gymnasietiden så blev det liksom mer uttryckligt att okej, att det här kan ju vara en stig att gå. Och det här sen ganska snabbt så kom jag med där med Honkas representationslag.
Vad hade du för mål då med fotbollen? Vad siktade man på? Man kan ju vara skönt, när man är ung så kan man ju drömma lite stort.
Jo, när man är ung så drömmer man jättestort. Det är ju liksom, man hade ju sen drömmar om helt de här toppligorna och det här. Ja, liksom, ja, Real Madrid och Barcelona etc. Så här. Att om man skulle fråga, vet jag, 12-13-åriga Rasmus, att ser du dig liksom som 29-åring när du spelar den bästa fotbollen liksom i ditt liv i Djurgården, är du nöjd då? Så då skulle 12-13-åriga Rasmus nog inte svara att han är nöjd det här. Men nu liksom sen, i och med åren så blir man ju realist och man förstår sina begränsningar och vad man kommer att sätta sig på i den här fotbollshierarkin. Så nu liksom när man svarar på den frågan nu, så är det sen gentemot det, så är man att man är supernöjd och jättestolt över att vad man har åstadkommit och hur långt man har tagit sig inom fotbollen.
Du blev ju värvad senare till HJK Helsingfors, som väl är den stora klubben på något sätt. Mm. Hur var det att ta ett kliv upp?
Det var jätteviktigt för mig också, för jag kom ju tidigt igenom med Honka. Men sen var det efter några år lite så att jag började stampa där. Att det liksom gick inte framåt eller bakåt och inget håll. Liksom jag hade slagit igenom i ligan lite, men sen hade det inte hänt så mycket annat. Så det att jag kom till en ny miljö och kom till den största klubben i Finland och HJK, som har vunnit mest mästerskap och har den där, det liksom som Malmö i Sverige, har den där liksom pressen att vinna ligan varje år, och att om man inte vinner ligan så då är det ett stort misslyckande. Så det här var jättelärorikt för mig och ett bra steg att ta, och liksom, sen tiden i HJK formade mig otroligt mycket som fotbollsspelare.
Ja, och du har ju vunnit många titlar. Hur viktigt är det?
Det är viktigt. Såklart, det är ju det vi gör. Liksom, fotboll är ju, jag tycker att man bara ska mäta värde man gör inom fotboll genom liksom vunna matcher eller vunna titlar. Men nu är det ju så här gräddan sen när man kan vinna och få en titel hem. Att det här speciellt första mästerskapet 2012 så kommer jag ju aldrig att glömma. Och det var mitt första år i HJK också. Vi gick lite knackigt i början och sen hittade jag mig själv i min nya miljö och laget hittade sig själv. Liksom. Det var lite samma som nu kanske i Djurgården. 2011 var ett jätteframgångsrikt år för HJK och så byttes hela truppen ut. Det här i princip är en jättestor omsättning och sen måste vi sådär göra oss på nytt, men sen samtidigt så där kunde vi liksom vara framgångsrika och på slutet att vinna mästerskapet, så det glömmer jag nog aldrig. Det var en stor liksom, viktig stund för mig inom fotbollen.
Ibland när jag intervjuar spelare som vinner något när de är unga, så kan de ibland tro att det var så lätt att vinna någonting, och att när de blir lite äldre så förstår de att det var inte så lätt att vinna titlar. Har du någon sån upplevelse att du vann ju rätt mycket i början? Mm.
Nej, jag förstår det. Man är lite naiv som ung spelare, att man tror att allt liksom alltid är så lätt. Jag förstår absolut det synsättet. Men jag tror nog inte en enda titel jag har vunnit i min karriär har kommit lätt. Att det har nog varit hårt arbete bakom dem alla.
Till 2016, det är ju egentligen vintern 2015, så lockar Häcken. Mm. Det är ju Sonny Karlsson, gissar jag, och ja, Peter Gerhardsson som lockar dig. Vad sa de till dig?
De var och tittade på hösten lite på mina matcher i Helsingfors, och sen spelade jag karriärkivån den tiden där. Kan man kalla finsk landslagslegend också, fotbollsspelare. Så det var på det sättet ett bra, perfekt steg att ta, att man hade lite en sån här trygghet via en annan landsman i klubben. Och så var det ju en sån här, det var första steget ut ur Finland för mig, så det var liksom så kanske bra att gå till en sån mellan stor klubb i Sverige. Var förväntningarna inte de högsta, men sen samtidigt så hade ju klubben höga förväntningar inom sig, för att det är ju en välkött klubb med goda resurser. Vi hade en bra spelartrupp då också under den tiden, så det var ett bra steg att ta, och vi gillar Sonny och Peter mycket, väldigt bra möten och så.
Ni vinner ju cupen, men ändå känns det som att du når inte riktigt din fulla potential.
Nej, det var nog inte. Det var lite, året var kanske så här lite fram och tillbaka, så jag hade lite skadeproblematik under vintern, och sen åkte jag på en knäskada liksom på våren också, så jag var tillbaka efter uppehållet. Så det var lite så här hackigt. Så jag kom inte kanske in i den flowen på det sättet som jag ofta har behövt som fotbollsspelare för att nå eller spela den bästa fotbollen jag kan spela. Så det här, och så cupen vinner vi, men i Allsvenskan går vi ju inte bra. Det är ju ingen bra säsong för oss. Så det här, nej, det, jag har goda minnen från min tid i Göteborg. Det var en fin klubb och en fin stad, men det var nog inte den bästa fotbollen i mitt liv jag har spelat där.
Är det därför du hoppar på när Minnesota United, nystartade MLS-klubb, är intresserad? Är det därför du vill komma iväg?
Ja, alltså, det har nog mer, det har nog inte att göra med liksom, att jag inte trivs i Häcken eller känner att jag får min bästa fotboll ur där. Det är ganska tidigt att säga efter en säsong, utan det är mest så där att jag tycker att det är ett äventyr som lockar med MLS och Minnesota som är liksom för bra för att tacka nej till. Att jag tänkte att om det här, den här chansen kommer kanske inte på nytt, att det här jag vill, jag vågar inte avböja här för att det här lockar för mycket.
Första säsongen så är du ett tag i MLS men går tillbaka på lån till HJK. Ja. Och sen spelar du väldigt mycket andra året, kanske lite mindre tredje året. Hur var de nästan tre åren i MLS?
De var jättelärorika. Det var...
Det brukar man säga när det är tufft, men man vill på något sätt klä det i lite andra ord.
Ja, nej, men det var tufft samtidigt, men det var jätteroligt det här. För jag, som jag sa, det där att flytta hela vägen till Minnesota från Norden var ett ganska stort steg för mig. Så jag liksom flytta ensam dit med 8 timmars tidsskillnad till liksom familj och vänner och alla liksom så. Så det här, det var, man fick lära sig på riktigt att ta hand om sig själv och liksom, alltså, kunna liksom också utanför fotbollsplanen klara sig utan sina så här stödnätverk. För Göteborg hade jag också släktingar som bodde i Göteborg, så det var ju liksom, jag var ju ganska bekväm där också. Så Minnesota var sen helt på ett annat sätt liksom, så här step into the unknown.
Vad lärde du dig av det steget?
Jag lärde mig liksom om kulturella skillnader mellan Norden och det här USA.
Det är ändå i Minnesota svensk trakt och det påminner ju.
Jo, och finsk också. Ja. Det första jag gjorde när jag kom till Minnesota var ju läste Invandrarna och Utvandrarna och de här Mobergs klassiker. Och det var ju jättehäftigt tycker jag att läsa de böckerna. De är ju kanske lite, det är inte allas favoriter för man har ju inte liksom en sån här koppling. Men sen när man har den där kopplingen att hej, jag har gjort samma steg här nu i princip som de andra gjorde 170 år sedan tidigare. Det var ju lite andra förutsättningar och lite tuffare för dem.
Lite tuffare?
Ja, nypa salt där. Otroligt mycket tuffare. Men det var ju liksom roligt. Och det var ju när man sa att man är nordbo i det här Minnesota-trakterna så var alla sådär att wow, att vet du att det är jag också. Vet du att my great great vet du kom också från Sverige eller Danmark eller Norge back in the day. Och sen åkte vi, jag hade några, lärde känna några svenska kompisar i Minnesota som sen studerade och var på utbyte från Sverige på det lokala college. Så de hade också läst böckerna, så åkte vi hit till Taylor Falls som är då liksom punkten var böckerna utspelar sig och kolla liksom hur det ser ut. Och det var ju jättespännande liksom att se det allt. Rolig koppling.
Vad var det jobbigaste med kulturskillnaden?
Ja, det jobbigaste med kultur... Jag tycker att det svåra är... Så jag talar god engelska, tycker jag. Men sådär som vi står nu här och diskuterar så kan jag ju uttrycka mig ganska så långt som mina tankar är. Samma på finska. Men sen fast jag kan god engelska så jag tycker att det var svårt att komma in i diskussioner och svårt att liksom vara på en sån här level playing field med en amerikan när man diskuterar eller när man ska interagera. För att det är liksom ändå, det är inte hemmafavör för mig när det är ett språk som jag inte kan sen ut och in lika bra som någon som har bott och levt där och gjort allt på det sättet hela sitt liv. Så, men det liksom, första året var sånt att man anpassa sig och lärde sig, men sen efter ett tag så kom man igång och sen liksom hittar man sig själv i den där nya miljön tycker jag.
Du sa innan att du tycker att MLS var bättre än Allsvenskan i Sverige, så tror vi nog att Allsvenskan är bättre än MLS, och man har ju såg en del matcherna Zlatan var där, att kanske mycket pengar lades på anfallare, inte lika mycket pengar på försvarare.
Det är sant.
Men hur tycker du kvaliteten ändå var på ligan?
Det här, jag tycker just det där, speciellt när man spelar, jag spelar ju en defensiv mittfältsposition i MLS, så då spelar jag ju ofta liksom mot kärnan i motståndarlaget. Så jag spelar väl mot Miguel Almiron eller i DC United, han var ju inte, Rooney var ju inte på topp med, men det, man spelar ju alltid mot den här kärnan som defensiv mittfältare egentligen. Så det sätter ganska liksom höga krav på en. Och sen i Sverige så jag tycker att den här taktiska biten och liksom tyngden man lägger på det här samspelet i laget och hur vi ligger rätt försvarsmässigt, allt anfallsmässigt, det är större än det i MLS. Det är mer, det är just den här liksom frihetskulturen och det här att liksom individerna kommer att lösa det själv på samma sätt. Att vi köper den här stora kärnan för stora pengar och sen ger vi de här friheterna och så kommer den här personen att lösa det för oss. Så då blir det liksom mindre organisation inom de här klubbarna och lagarna och då blir det ett större ansvar för individen. Och då tycker jag att det också var så försvarsmässigt. Och sen när man spelar då mot den här liksom anfallskärnan och har en större yta som man måste kunna kontrollera, så då ställer det, tycker jag, högre krav, i alla fall på mig, i MLS, att spela MLS, än att vad det har gjort hittills i Allsvenskan.
Hur mycket stöter du på Zlatan? Två säsonger är ni där samtidigt?
Jo, vi spelar nog ett antal matcher mot varann. Det var så att jag...
Hur många mål gjorde han mot Minnesota?
Jag vet inte om han gjorde ett enda. Det var kanske statistik där. Men jag fick med mig hans skjorta, det här. Så det är jag nöjd över. För det var nog roligt. Det var stort att spela mot honom. Tror vi spelade.
Just det här, du pratar ju mycket om laget. Och att det är olika löner är ju känt i fotbollsvärlden och idrottsvärlden. Men i Nordamerika så publicerar man ju löner. Man kan ju säga att du hade $300,000 2019. Hur var det i omklädningsrummet att någon har liksom $45,000, någon har $300,000, någon har kanske $3 miljoner?
Jag tyckte inte att det var ett så hett samtalsämne som det. Man kanske skulle tänka att det skulle vara. Det är ju, den stora snackisen blir ju sen när någon inte presterar liksom gentemot den där lönen som man sitter på. Så därför är det ju, tycker jag också, jättetransparent. Det är ju sådär liksom att okej, nu levererar du inte på det sättet som du borde sätta din lön. Och då blir det ju också, det är ju sådär trade-kulturen och det här, vet du, att man sen blir någon spelare liksom bara cut och liksom waved och sånt här. Att det är ju, ja, man är inte så finkänslig där med det, och det hör, de är vana vid det, de amerikanska spelarna speciellt, att det var inte så stora konstigheter, fast det är för oss otroligt det här.
Jag gissar att du mötte Magnus Eriksson också. Hade du koll på honom?
Ja, det hade jag. Jag har ju följt med liksom svenska ligan nu, fast...
Ja, han gjorde inga mål mot Minnesota.
Då har jag inte spelat här. Jag tror att han gjorde mål mot oss. Nej?
Nej, jag vet inte.
Du vet inte, det ser ut som att han inte gjorde mål. Jag tycker att jag är ganska säker.
Jag tänkte du ville ha den på honom. Men apropå när jag gjorde en podd med honom i höstas, så tyckte han det var jobbigt, att, för han var ju en designated player. När han plötsligt skulle flyga business och de andra skulle gå bak i planet. Det pallade inte han, så han gick och satt sig där bak sen.
Ja, just det, okej.
Okay. Du satt där bak från början.
Alltså det är ju otroligt klumpigt om det är så. Men vi hade inte i Minnesota ett sånt upplägg. Vi hade ju DPs också, men de satt inte i business. Vi satt alla i coach tillsammans och var lika missnöjda.
Det är kul att du tar upp Ville Moberg, att du läser det. För jag hittade också på Finska förbundets hemsida där du sitter och läser en godnattsaga, en bok som Anja Gattu skrivit om Kosovo Asllani. Hur kom det sig?
Det Finska bollförbundet har tillsammans med Jenny Haukio, som är då Sauli Niinistö, nuvarande presidentens fru, first lady i Finland. Så de har en sån här kampanj att finska barn ska läsa och röra på sig mer. Så det är, vi alla landslagsspelare har gjort sådana här klipp var vi läser lite och väljer ut böcker som vi ska läsa. Så ska vi berätta om vårt eget läsande och hur det var som barn. Och välja en bok och lite sådär utmana barn också att göra det här för att läsa mer och röra på er. Så här, det, jag tycker det är jättebra att det tas sådana initiativ, och jag tror att Tim Sparv också har varit säkert jätteengagerad där, men också liksom en sån här drivkraft att starta upp det hela.
Ja, Tim Sparv har väl en egen bokklubb och liknande. Hur kommer det sig att ni på något sätt är ju inte stereotypen för en fotbollsspelare? Jag tror inte de flesta spelare som åker till USA och till Minnesota läser Invandrarna och Utvandrarna av Willem Moberg.
Nej, jag tror att jag vet inte, jag tror att liksom lite måste revideras det där som vad som är en stereotyp av en fotbollsspelare. Det finns lika mycket olika slags individer och människor av olika slag i de här fotbollsklubbarna som liksom att alla sätter liksom sina egna, sitt eget prägel på sitt eget sätt på hur vi är och det här.
Hon springer så snabbt hon kan mot fotbollsplanen. Fötterna studsar mot asfalten. Hon känner sig lätt och stark i kroppen och ökar takten ytterligare när hon hör fötter bakom sig. Först skriker hon och dunkar bollen i gruset på fotbollsplanen.
Men du har läst en juridikexamen då?
Nej, inte jag håller på.
Du håller på?
Ja.
På distans?
På distans, ja.
Så tanken är att du ska jobba som advokat eller jurist, eller hur?
Mm. Så är det.
Vad är målet med juristexamen?
Det är nog mest att få en trygghet i att jag är förberedd sen när nästa epok av livet börjar, när den här fotbollskarriären tar slut, för jag har ju inte allt för många år kvar heller. Så det är mest en generalistutbildning. Man specialiserar sig inte ännu under utbildningen hemskt mycket, utan det är ganska öppet sen att man blir specialist på det område som man sen börjar att jobba med. Och det passar mig väl, för att jag vet inte, jag har inte riktigt klart för mig vad som intresserar mig tillräckligt för att liksom sen jobba x antal år.
Idrottsjuridik, agent eller något liknande?
Jo, jag är ju del av spelarföreningen i Finland, eller styrelsen där. Och det är ju, i Sverige har ju fotbollsspelare det otroligt mycket bättre ställt på den inom det fältet också än i Finland. För i Finland har man liksom separat system för lagidrottare där man inte egentligen har så stor rätt till pension eller arbetslöshetsersättning som man har i Sverige. Så det är en av frågorna som vi driver i spelarföreningen i Finland. Och det är ju ganska intressant då från ett juridiskt perspektiv att titta på de frågorna, för det handlar ju egentligen bara om lagstiftning.
Hur har du tid att läsa juridik när du är fotbollsspelare också?
Det har ju varit nu så här guldkanten med, för mig, om man får säga så här, kast med coronan, att nu har ju allt blivit på distans i Helsingfors universitet, så nu under coronan har jag ju kunnat studera mer än vad jag någonsin tidigare har gjort, för nu finns den närvaroplikten som har tidigare funnits fysiskt på plats på nätet. Så nu har jag kunnat avlägga, man har ju timmar under dygnet har man ju tid att göra sånt som fotbollsspelare, för man kan ju inte träna, man kan ju bara träna och vara effektiv på planen så här begränsat antal timmar. Det fysiologiskt inte möjligt att sitta och nöta desto mer. Och då har man ju tid sen att göra annat, studera till exempel.
Är du ändå, för även fall stereotypen av en fotbollsspelare kan vara på ett visst sätt, genom åren har jag ändå träffat rätt många fotbollsspelare. Det är väldigt få som tar möjligheten att plugga. Jag vet Micke Dorsin i Rosenborg som nu är sportföreläst i juridik. Marcus Danielsson som du kommer möta i träningsmatch från Djurgården är ju också utbildad, och Erik Larsson. Men det är rätt få ändå. Hur kommer det sig att du var sugen på att göra det och orkade disciplinera dig?
Det har nog säkert med min omgivning att göra. Att det här, mina syskon har alla studerat, min flickvän studerar jätteflitigt och sen min vänskapskrets, de här personerna som jag har vuxit upp med, så de har alla...
Alla är akademiker, alla... även dina föräldrar?
Ja, båda
har... Vad är dina föräldrar?
Min det här far är diplomingenjör och min mor är liksom kandidat inom policy, eller liksom hon... är det samhällskunskaper?
Ja. Kriminologi, eller?
Nej, utan alltså hon är socialarbetare.
Ja, okej.
Okay. Ja. Men jag vet inte vad det heter då. Nej, den här
socionomexamen eller någonting.
Ja, något sånt.
Ja. Ja. Så att det kommer därifrån helt enkelt. Varför juridik?
Som jag sa, det här, det håller många dörrar öppna. Och jag tycker att det har alltid varit bra, som jag sa, samhällskunskap, historia. Jag tycker att det var intressant att lära sig om samhälle och få en insyn, liksom, eller en förståelse att hur den här historien med lagar och samhälle är uppbyggt. Liksom, hela vårt rättssamhälle, välfärdssamhälle i princip uppbyggt på de här lagarna, så tycker jag är jätteintressant att man förstår liksom sammankopplingarna där.
Och tala för att ni får igenom samma förmåner för spelare i Finland som finns i Sverige?
Ja, det är ett jobb som har gjorts länge och som det inte har skett någon förändring ännu på. Att det kräver liksom, man ska använda ordet diskurs nu igen, en förändring i diskursen om man tittar på professionella idrottare i Finland. Att vi i Finland är jätteglada när det går bra för landslagen och nöjda liksom. När vi klarar oss internationellt, men så finns inte den där uppskattningen där liksom, för det där arbete som görs i de där nationella ligorna. För det är ju där liksom det där frö sätts för att man ska kunna nå någon sorts höjd där på toppnivå. Så det här liksom, man måste inse vikten av idrott i samhället och därav liksom sen ge en jämställd det här utgångsläget för de här idrottarna.
Spelarföreningen är en del av FIFPro spelarfacket och det är ju liksom en diskussion nu, ska man spela hur många matcher och liknande, att hur ser du på den kampen som på något sätt spelarna för mot både klubbar och landslag?
Ja, det är en bra fråga. Det är speciellt där helt på världsnivån, toppnivån, så det är ju det, jag tycker att det är mättat. Jag tycker inte att det kan spelas mer matcher. Och man ser ju liksom också de här klyftorna växer med att man måste ha så otroligt stora trupper för att klara sig nu för tiden, för att kunna det här, att spela alla de här matcherna, för det kommer komma de här skadorna oundvikligt när man spelar den här mängden matcher, och det är inte bra med så mycket skador. Så det här, det är bra med mycket jobb, mycket fotbollsspelare, men samtidigt så ska det finnas en balans där också. Om man spelar för mycket matcher så finns det inte heller kvaliteten lider det också.
En annan fråga som ju varit framförallt aktuell i Norden, men kanske även i USA, är ju jämställdheten, som ju på något sätt går hand i hand med det du pratar om, att damerna som representerar Finland ska få lika mycket som herrarna. Hur viktigt var det att ni drev igenom det?
Jag tycker att speciellt på landslagsnivå så var det jätteviktigt. Att jag förstår att det finns ju så här ekonomiska realiteter sen i liksom utbud och efterfrågan när det kommer till klubblagsnivå, att det, om produkten inte kanske säljer lika bra som på damsidan som herrsidan, så då är det svårt att det här trissa upp lönerna som redan är för trissade på herrsidan, lika så på damsidan, men på förbundsnivå, landslaget, så är det är ju inte samma. Eller det är såklart, så funkar ju också förbunden med ekonomiska realiteter. De måste få sin bokföring att gå ihop, men jag tycker att det här, där finns det möjligheten helt lätt att damen ska få samma som herrarna. Och det är bra att vi är där nu.
En annan sak som aldrig kommer bort från fotbollen är ju på något sätt rasismen. Och du har ju en finsk landslagskamrat i Glasgow Rangers, Glenn Kamara, som råkade illa ut. Och där ju han också blev ju avstängd för att han reagerade, för han blev utsatt för. Hur upplevde du den händelsen från sidan? För jag gissar att du ändå har följt det.
Ja, absolut. Alltså, tragisk händelse att vi ska, eller att han ska vara spelare och hans bakgrund ska liksom hamna i sådana här situationer. Att det är ju tragiskt och förargligt, och man blir ju sur liksom att det finns människor där ute som är så trångsynta fortfarande. Det här, och jag tycker att det var dåligt av chef att stänga av Glenn också. Det är liksom otroligt att han ska få utstå för vad han fick utstå för, och sen samtidigt också bli sen det här avstängd.
Hur ser du på organisationer som FIFA och UEFA och hur de balanserar det här kring just rasism och straff?
Det är en bra knivig fråga som vi var på inne, att du kommer ställa kniviga frågor. Det här FIFA har ju det här, inte den bästa renomén, men har ju liksom städats upp på senare år. Men jag tycker fortfarande att frågor som rasism och ojämställdhet och sånt här så kan man trycka på starkare. Och sen just så här avstängningar och straff för liksom överträdelser där ska sanktioneras hårdare.
På något sätt är ju för mig ibland finsk fotboll kliver fram. Dels ni pratar om böcker, men vi har ju även Riku Riski som ju vägrade åka till Katar. Där ju du var i Katar med Tim Sparv och ni mötte bland annat Sverige. Så vi var ju där också. Mm. Hur ser du på det idag att ni åkte dit?
Ja, det var ju Riku sen samtidigt som satt den där snöbollen igång. Och det är ju så otroligt vackert att han hade liksom styrkan och vi spelade ju med Riku i fjol och vet vilken så här liksom värdegrund liksom leva efter dem och liksom rätts moral och etisk liksom ståndpunkt där han har att han är stark och leva efter dem det här, men att vi var där så det är ju fint nu att det har tagits starkare liksom ställning mot det hela, men sen samtidigt kommer ju det där VM högst sannolikt spelas i Qatar och det här.
När ni var där då 2019, hur mycket pratade ni om det att han hade stannat hemma?
Det är alltså inte alls mycket om det, och vi hade ju mycket gick igenom det och diskuterade och fick uttrycka våra åsikter. Jag tycker att Tim till exempel,
ja, Tim Sparv skrev ju ett öppet brev efter.
Ja, och det var ju lätt för Sandra sen. Tim tog ju liksom inom sin kaptens position liksom ledarskapsroll och visa ledarskap i det, och det var lätt för oss andra liksom att sen bara liksom ja, ha samma åsikt som han liksom.
Hur mycket tankar väckte det i dig att han vågade risk att göra det här?
Alltså det är ju det att det väcker ju en rörelse och det väcker ju tankar hos andra och det får ju liksom, det är ju som ringa på vatten sen. Det är ju det som är det stora i det hela. Man förstod ju inte i början när man hörde att Riku har gjort det här valet, så man förstod ju inte omfattningen och publiciteten som i en början som det kommer att få. Och det är ju det som är det otroligt starka i det, och det här liksom globaliseringen och det här att vi alla är uppkopplade nu hela tiden liksom att
det var det någon som försökte påverka honom att ändå åka med, eller?
Det vet jag inget om, och det tror jag inte heller. Det har jag svårt att tro liksom, genom att jag känner personerna som sitter i ledningen i golfförbundet.
I VM-kvalet senast så var det ju flera landslag som klev fram. Det började ju med Norge och sen var det Tyskland och Nederländerna och Danmark med vissa typer av protester, eller i varje fall t-shirts som human rights och liknande. Hur resonerade ni i Finland? För vad jag vet så gjorde ni inget.
Ja, men vi kom med ett utlåtande, liksom spelarna på sociala medier och bollförbundets kanaler. Det här, vi kom med ett utlåtande just som att det här att vi kommer inte vara med i t-shirt-kampanjen utan att vi liksom tycker att vi bär vår landslagsskjorta med stolthet och tycker att den ska representera ren det här liksom mänskliga rättigheter och liksom att man ska behandla alla på ett värdigt sätt. Och sen var det ju i samband med just den här senaste samlingen så var det ju den här incidenten med att Glenn Kamara hade blivit påhoppad med rasistiska källsord, så det var liksom det var sammankopplat där att vi också liksom står emot all slags förtryck och rasism i alla dess former. Men vi var inte med i den här t-shirts-kampanjen, det var vi inte.
Om Finland, nu har ni ju inlett med två kryss i VM-kvalet, så att ni är ju med så att säga. Om Finland går till VM i Qatar, hur tycker du att ni ska göra?
Jag tycker att det, man ska ju hoppas att det är liksom en koordinerad och effort liksom, som att det sker på kanske en högre nivå än på spelarnivå, för en spelare att säga att laget kommer kvala sig med till VM i Qatar, så blir spelaren medvald i truppen i Qatar till Qatar, och sen liksom då som ett land som Finland som aldrig tidigare har varit med i VM, att sen som spelare tacka nej för det VM på grund av situationen, hur man trampar på mänskliga rättigheter i Qatar. Så det är ändå det är ett stort ansvar att sätta på den där spelaren. Jag vet inte i slutändan hur många som kommer vara tillräckligt starka att sen göra det valet. Så man hoppas liksom på en mer koordinerad effort där innan, om det ska hända
något. Om du själv hamnar i en situation, hur väljer du?
Kommer antagligen åka. Det händer ju över Trump på många olika håll i världen hela tiden. Liksom, och jag har varit på många olika håll och spela, fast det har skett sånt tidigare också.
Ja, jag förstår ingen. Det är ju förståeligt att man tar det. I Norge till exempel så är det ju många som vill se en bojkott. De ska ju ha omröstning 20 juni. Hur tror du man som spelare hade reagerat om säg att de finska klubbarna gick ihop och krävde att förbundet, bollspelsförbundet, ni ska nobba VM? Hur hade man som spelare reagerat på det?
Alltså, det är ju sådär som med Rico Riski, så någonstans får ju de där, någonstans börjar ju den där kraften alltid. Och det är ju intressant vad som kommer att hända här och vad för krafter som kommer att sättas i rörelse. Att det här, jag har inte liksom sådär, jag tycker att det är bra att frågorna väcks och att det liksom kommer att ske demokratiska omröstningar om hur man ska hantera situationen. För det är inte liksom någon enskild person, eller det har varit enskilda personer som har valt att VM i Qatar, det här ska arrangeras där, och det är ju kanske det som just har blivit det hela problemet som vi nu befinner oss i.
Samtidigt kan man ju säga att om man kan spela i Ryssland med Navalny och ja, det är ju knappast
exakt, något demokrati. Det var lite det jag hänvisade till här just med mitt svar, att vi ska snart ändå dit och spela. Så att det är ju inte en ideell situation där heller, att oppositionsledaren blir fängslad för att han liksom missar sitt det här förhör på grund av att han hade kanske då blivit förgiftad, eller hade blivit förgiftad.
Han hade blivit förgiftad av regimen och låg på sjukhus i Tyskland.
Så då kunde han inte uppenbara och då blev han fängslad för det. Och nu han bara sitter han och svälter. Så det är ju inte ideellt när.
Nej, det är en komplicerad värld.
Ja.
Stort tack för att du ställde upp.
Tack Olof, det var en ära att vara med här.
Podden denna vecka är producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt vill vi höra från er. Allt från önskemål, tankar, idéer och vad det nu må vara. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Twitter eller Instagram. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.